Glöm allt, men inte mig. Av och med mig, Philomène Grandin. 2016. Din pappa bad mig ringa. Det är en massa journalister här. Det vore nog bra om du kom så fort som möjligt. Vad är det som har hänt? Bob Dylan har fått Nobelpris. Jag lämnar lunchen oäten på diskbänken. Hastar på mascara, cyklar dit det snabbaste jag kan. 10 minuter senare trampar jag upp den sista biten av Volmar Yxskullsgatan. Ser på håll en liten kö utanför affären. Egentligen är det inte en affär. Mer en lokal där pappa arrangerar konserter någon gång i veckan eller fikar med sina vänner. Jag tar av mig hjälmen innan jag når krönet. Känner mig fånigt viktig när jag parkerar cykeln. Här kommer dottern, hon som får gå före kön. Genom affärens fönster ser jag 2 skyddsänglar till grannar redan står vid pappas sida. När jag kliver in i lokalen berättar de att de har skrivit en kölista och sett till att journalisterna väntar utanför. Pappa sitter på sin tron. En hög skrivbordsstol i svart läder framför datorn. Egentligen är det en frisörstol som kan pumpas till olika lägen med foten. Ännu en av alla gåvor han fått av vänner och bekanta. På huvudet bär han solhatt, fast det är i mitten av oktober. Obekymrad av kamerablixtar och strålkastare hälsar han idag vänligt på alla som kliver in. Journalist efter journalist tar han emot. De lägger ut fällor, försöker få honom att säga något elakt, men han låter sig inte fångas. Han skojar, jämför deras kameror, ropar högt på amerikanska. Vem av er är störst? Vem av er är smartast? Hans breda judiska New York-dialekt fyller rummet. Jag känner igen hans humor. Går in i det lilla pentryt bakom affären. Letar efter ett glas bland travar av folkmusiktidningar, cd-skivor och disk. Hittar ett någorlunda rent och häller upp vatten inne på toaletten. Andas inte med näsan. Det pyttelilla rummets väggar är liksom affärens fulla av tavlor och affischer. Över toan hänger en inramad lapp jag skrev som tonåring. Herrar ombedes lyfta på locket då de kissar. Ett rosa gem från 80-talet sitter över ena hörnet på lappen. Mina skosulor klibbar fast i golvet. Jag går tillbaka till den tillfälliga filmstudion. Passerar bokhyllor sprängfyllda med böcker och tidningsurklipp. Ger pappa glaset och får genast en smällkyss i retur på kinden. Det här är min dotter! Hur skulle jag överleva utan henne? Mitt i snurren ringer Svenska Akademin på den fasta telefonen och vill ha Dylans nummer. Kvinnan som ringer, jag tror hon heter Sara, är kärv i tonen. Som en journalist av den värsta sorten. Hon vill ha numret. Nu direkt. Jag ber henne ringa igen om 5 minuter. Hon ger sig inte. Jag lägger bestämt på luren, rotar bland gamla telefonböcker och mejl, letar bland nummer pappa skrivit med tjock tuschpenna rakt på väggen, drar ut låda efter låda ur köpmansdisken som står mot den ena väggen. Jag tror den är kvar från tiden då lokalen var en mjölkbutik. Jag lyckas få fram några kontaktuppgifter, men adresserna har skumma sifferkombinationer. Pappa fullt upp med journalisterna och klagar över att alla ställer frågor på engelska. Jag har bott här i 40 år. Jag kan prata svenska. Själv hoppar han hejvilt mellan de båda språken. Några minuter senare ringer kvinnan från akademin igen och jag har fortfarande inte hittat det hon söker. Pappa uppfattar samtalet och irriterar sig på att vi hela tiden blir störda. Han ropar att jag ska be dem dra åt helvete. Än en gång tvingas jag lägga på luren och jag hör honom dra sin story för 100:e gången. Dylan gick in i affären, han började spela och så blev vi vänner. Det tog vi 13 minuter. Sen skrev han 2 låtar till mig. Han tar en klunk av vattnet. Jag var den första som såg till att han fick spela på ett stort ställe. Därför litade han på mig. När jag hyrde Carnegie Hall sa folk, are you crazy? Pappa härmar hur de gjorde stora ögon och gapade. Men jag sa bara, den här killen är den bästa jag någonsin hört. Och jag skojar inte om sånt. Till sist har journalisterna fått svar på sina frågor.